Ja, vi rullar vidare. Vi går till första Petrusbrevets andra kapitel. Där ska vi läsa de två första verserna. Lägg därför bort allt slags ondska, falskhet och förställning, avund och förtal. Som nyfödda barn ska ni längta efter den rena andliga mjölken för att växa genom den och bli räddade. I den gamla översättningen så står det talat om den oförfalskade andliga mjölken, och det tycker jag är ett sånt härligt uttryck. Att om vi är överens om att mjölkmat är en undervisning som får den nyomvände att tänka på Guds sätt, så blir vi ganska klara över att det finns riktig mjölk och det finns spädbarns föda som ser ut som mjölk men aldrig åstadkommer den tillväxt som riktig mjölkmat är tänkt att ge. Det kanske inte är fråga om någon medveten förfalskning, så att någon sitter och planerar att nu ska undervisningen den här veckan, den ska vara så fiffigt hopkonstruerad så ingen människa någonsin hittar någon vandring i anden eller något nytt tankeliv eller så. Det är naturligtvis inte så det fungerar. Men mycken undervisning befinner sig på ett nybörjarstadium som aldrig leder ut ur nybörjarstadiet. Och den gör det inte därför att den leder inte människan in vare sig i ett nytt sätt att tänka eller en levande kommunikation med den helige ande. Och det är därför tror jag som Petrus helt enkelt skriver det, att vi ska lägga bort allt slags ondska, falskhet, förställning, avund och förtal. Jag antar du har läst den där versen någon gång och ryckt på axlarna och undrat hur gör man då? Det skulle vara bra kul att veta hur man gör. Jo, det börjar med ren andlig mjölk. Därför då kommer du in i en tillväxtprocess, en mognadsprocess, där du kan klara av det här. Jag menar, det går inte att säga till en unge, ett spädbarn, som lever på en sorts näring som gör att barnet aldrig växer. Det går inte att säga till ungen att nu får du snart sköta din avföring själv. Jag är så trött på att byta blöjor på dig. Nej, men ge honom näring så han växer, så klarar han snart av det. Då mognar det fram, det är naturligt. Så att jag tror att vi lever på något sätt i en sorts näringsbrist i våra församlingar, i och med att vi inte har en rätt förståelse för vishetens funktion i församlingsbyggandet. Och i den enskilda människans möjligheter att samarbeta med den helige ande. Vi går tillbaka till första Korinthierbrevet igen, nu till det andra kapitlet. Och så ska vi läsa verserna 13-16. Därför talar vi heller inte om dessa ting med ord som mänsklig vishet har lärt oss, utan med ord som anden har lärt oss. Vi tolkar andliga ting med andens hjälp. Den oandlige tar inte emot vad Guds ande säger. Det är dårskap för honom och han kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Den som är andlig däremot kan bedöma allt, men själv kan han inte bedömas av någon. Vem känner Herrens tankar så att han kan upplysa honom? Men vi tänker Kristi tankar. Det tycker jag, den sista raden här, den tycker jag är så väl översatt. Mycket bättre än den gamla översättningen, så vi hava Kristi sinne. Det kan man ju alltid undra vad det betyder egentligen. Men här är det så klart och koncist uttryckt. Vi tänker Kristi tankar. Varför det? Är det för att han har någon sorts tvångsmekanism så att de tankarna nästan dyker upp som hallucinationer i hjärnan på oss? Nej, inte alls. Utan det är det att han har fått sätta oss på spåret så att vi har fått ett omskolat tankeliv. Det första som händer när en människa kommer till tro och överlåter sitt liv till Herren, Det är, ska vi säga, en viljans överlåtelse. Jag säger till Gud, eller jag säger till Jesus, du är herre i mitt liv. Jag stiger ner ifrån min personliga kungatron till hans förmån. Det är en viljans omvändelse. Okej, Herren sätter sig där istället. Men han kommer inte in som herre över min vilja för att tvinga mig. Utan han väntar på att jag liksom ska låta omvändelsearbetet fortsätta. Steg nummer 2 är tankelivets omvändelse. Och det är det vi talar om nu. Jag kommer in i vishet. Vi har predikat viljans omvändelse nästan till leda på ett sätt. Fast vi ibland har ett intryck av att vi inte predikar omvändelse alls. Men jag tror att vi kan inte predika viljans omvändelse helt frikopplad från allting annat. Utan vi måste följa upp det här med en tankelivets omvändelse. För att annars kommer ju viljans omvändelse liksom aldrig att bli någon praktiskt fungerande grej. Vi kommer inte kunna lägga av avund och förtal och vrede och häftighet och vad det var Petrus skrev. Om vi inte får det nya sättet att tänka. Om vi alltså inte får följa det vidare i en tankelivets omvändelse. Och så skriver Paulus så här. Och det handlar ju direkt om bland annat om våra möjligheter att vandra i anden. Den oandlige tar inte emot vad Guds ande säger. Det är dårskap för honom. Han har ännu inte lärt sig att tänka på Guds sätt. Och därför kan han inte vandra i anden. Han kan inte ta emot uppenbarelse därför att han tänker baklänges. Och det är ju väldigt skönt att man kan tänka framlänges så småningom. När vi läste Efesierbrevet 4 förut så fann vi att det fanns ett femfaldigt ledarskap. Apostlar, evangelister, profeter, herdar och lärare. Okej. Låt mig få skissa lite ytterligare. Hur jag tänker mig det hela. Vi måste alltså ha herdar och lärare i en församling. Inte minst för att människor ska komma in i en andlig funktion i sina liv. Inte bara ta emot den heliga ande. Utan att anden ska få börja fungera i deras liv. Nå, när nu människorna gör det. Då står så att säga ett annat ledarskap där. För att liksom föra verket vidare. Profeterna. Hur ska de kunna utöva ett ledarskap i församlingen om inte folk kan ta emot vad anden säger? De blir ju väldigt sidordnade figurer som möjligtvis kan ställa sig upp efter ett möte och säga några tröstens ord ifrån Herren, men inget annat. Men profeten är ju tänkt att vara en person som leder så att säga den andliga krigföringen. Men om inte människor själva vandrar i anden och om de inte kan tänka Kristi tankar, hur i all sin dag, vad ska profeten göra då? Han kan på sin höjd sitta i ett hörn och tänka det att ja, det skulle vara skojigt om vi hade kunnat göra det och det hade ju varit kul om vi hade kunnat göra detta. Men det leder ingen vart. Och på något sätt så blir profettjänsten i våra församlingar aldrig vad Bibeln förespeglar att den skulle vara. Utan den blir på sin höjd alltså en människa som kan föra fram budskap ibland. Men det blir ofta väldigt enkla saker och det är fritt för vem som helst att ta åt sig. Men om ingen tar åt sig så är det också bra och så går vi hem och dricker kaffe. Va? Det. Profeten är inget ledarskap, han är ingen ledare i församlingen utan han är en sidordnad figur som flyter omkring och säger saker. Därför att vi har aldrig fått en undervisning om rättfärdighet. Och vi är oförmögna att ta till oss en undervisning om rättfärdighet. För jag tror att ledarskapet för så att säga församlingens mogna del ska vara ett profetiskt ledarskap. Därmed menar jag nu inte att inte herdar och lärare skulle kunna fungera väldigt profetiskt. En undervisning kan ju vara profetisk i sig själv. Vi får akta oss för att dra allt för glasklara gränser här. Men det jag är ute efter det att peka på. Att profettjänsten i våra församlingar blir alltid vinklippt. Om inte församlingen kan fungera på ett andligt sätt. Och apostlarna blir ju i praktiken kringresande predikanter men inget annat. Och det är de inte tänkta att vara. Vi ska komma tillbaka till det senare. Utan de är tänkta att ha en sorts andlig rengöringsfunktion i församlingarna. Som de besöker. Tillika med att de upprättar nya församlingar. Men det fasta ledarskapet för församlingsmogna del måste kunna fungera profetiskt. Därför att det är ju då Herren leder församlingen. Och som det nu är så är mognar vi aldrig till den graden att detta fungerar. Och det är ju inte så konstigt, vi aldrig kommer någon vart. Låt oss nu gå till Romarbrevets 12:e kapitel och läsa de två första för er alla så välbekanta verserna. Därför ber jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det ska vara er andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter denna världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja, det som är gott, behagar honom och är fullkomligt. Här står det på nytt detta att vårt tankeliv ska förnyas så att vi kan leva efter Guds vilja. Det verkar ju som att det handlar ju inte alls om någon vandring i anden och uppenbarelse och så här utan det är ju liksom bara att veta. Men som jag sa förra timmen, allt griper in i vartannat. Här är det en fråga om att mogna fram till ett stadium där ens tankeliv fungerar så att man inte behöver ständigt fråga Gud om små saker. Men nu är det detta med förnyelsen av vårt tankeliv. Det har en viktig förutsättning. Och det är att vi frambär oss själva, eller som det står i gamla översättningen, våra kroppar. Till ett levande och heligt offer som behagar Gud. Jag tror vi ska ta vara på den gamla översättningens uttryck att frambära sin kropp. Därför att så oerhört mycket av den vishet som vi måste överge är i själva verket det som vi förra terminen kallade för köttets målsättningar. Trygghet, njutning, betydenhet och vad var det mer nu jag glömt av det själv? Bekvämlighet och rättfärdighet i oss själva. Att vi inte vill ta detta som en gåva från Gud utan vi vill ha det i oss själva. Det är ju därför förkrosselsen är en förutsättning för Guds vishet. Därför att vi är inställda på att tillgodose de här behoven. Så att säga till varje pris. De har förkörs rätt i den oomvända människans tänkande. Och ett väldigt radikalt sätt. Alltså att säga verkligen klippa av det här sättet att tänka. Att frambära sin kropp. Som ett levande, heligt och Gud välbehagligt offer. Därför att sen blir det inte värst mycket kvar. Att beskydda. För ditt gamla tankeliv. När du väl har tagit detta drastiska steg. Petrus tar upp det här i sitt första brevs 4:e kapitel också. Vi ska jämföra med hur det står där. Där ska vi läsa de två första verserna. Vi kan till och med vara generösa nog och läsa 3 verser. När nu Kristus har lidit med sin kropp ska också ni väpna er med hans sätt att tänka. Ty den som lider med sin kropp har slutat att synda så att han resten av tiden här i sin kropp inte lever efter sina mänskliga begär utan efter Guds vilja. Länge nog har ni levt som hedningarna vill med utsvävningar, lidelighet, fylleri, fäste, dryckeslag och brottsliga avgudadyrkan och så vidare. Nu är Petrus där igen. Det gäller att överge världens sätt att leva. Hur gör man det? Jo, genom att väpna sig med Kristi sätt att tänka. Och det i sin tur Det handlar om att inte längre använda hela sin tankeförmåga till att, så att säga, tillgodose sina egna behov. Den som lider med sin kropp, observera med sin kropp, har slutat att synda. Den som accepterar att det ibland kan vara trånga passager där vi vandrar i anden. Och som liksom inte längre vill satsa sitt tankeliv på att i första hand skydda sig för det här, utan att använda sitt tankeliv bara på att finna Guds vilja i det här. Han har väpnat sig med Kristi sätt att tänka, eftersom Kristus aldrig skyddade sig, utan levde i Guds beskydd tills dess att stunden var inne, som det står. Och detta tror jag är en viktig förutsättning för att vi ska kunna lära oss vishet. Därför att vishet är till en viss gräns något man kan lära sig. Om Guds tankar är tvärtom mot våra tankar, så kan man ju sätta sig ner och höll jag på att säga, plugga in Guds tankar. Man kommer inte så där förfärligt långt, därför att, men man får ett startkapital. Ett sädeskorn som kan få falla i marken och dö och gro, och så får man fler sädeskorn. Det är någonstans att börja med. Och därför tillhandahåller Bibeln ett koncentrat av gudomliga tankar som vi kallar ordspråk. Ibland talar vi om vishetslitteraturen i Bibeln. Och vad ska den tjäna till? Jo, jag tror den är avsedd som en sorts ABC-undervisning i vishet. Du blir inte så läskunnig så du klarar 3000 ord i minuten, men du får så att säga en första folkskolans läsebok, eller grundskolans läsebok heter det numera, jag är gammal. Och därför är det viktigt att vi lär oss att ta vara på vishetslitteraturen. Den är bra att ha när man ska börja att illustrera vad ett förnyat tankeliv är. Ordspråksboken står där inte bara för att det ska vara en samling klurigheter, utan för att vi verkligen ska bli förvandlade av den och komma in i visheten. Vi öppnar hela tiden för att det här inte är någonting som kan fungera som en intellektuell process. Men vi kan ändå på något sätt börja. Den kan få tjäna som ett startkapital. Och utifrån den kan sedan, vad ska vi kalla en andlig process, komma igång i våra liv. Och ordspråksboken, som ju är den främsta här i vishetslitteraturen, den lär oss ju väldigt mycket om hur man kommer in i vishet, hur man växer i vishet, vad vishet är för någonting. Och ordspråksboken talar direkt om för oss att det finns två sorters förstånd. Tredje kapitlet, där vi läser verserna 5-8 först. För trösta på Herren av allt ditt hjärta och förlita dig inte på ditt förstånd. På alla dina vägar må du tänka på honom, så ska han göra dina stiga jämna. Håll dig inte själv för vis, frukta Herren och fly det onda. Det ska vara ett hälsomedel för din kropp och en vederkvickelse för benen i den. Och så hoppar vi ner till 13 versen. Säll är den människa som har funnit visheten, den människa som erhåller förstånd. Först talas det illa om förståndet och sen talas det väl om förståndet, och det beror bara på att det finns två sorter. Lita inte på ditt förstånd. Lär dig att betona ordet ditt. Läs inte för folk, förlita dig inte på ditt förstånd. Utan tonvikten är, förlita dig inte på ditt förstånd. Utan se till så du får ett omskolat, omvänt, andligt förstånd. Så kan du älska Herren av allt ditt förstånd. Det går bra. Och då är du säll om du har fått det nya förståndet. Och det nya förståndet ska vara en hälsomedel för din kropp och en vederkvickelse för benen där i. Och du kan jämföra med Kolosserbrevets andra kapitel. Och där ska jag ta formuleringen ur den gamla översättningen, därför att där tycker jag åter att det kommer klarare fram. Andra versen. Ty jag önskar att deras hjärtan skola få hugnad där genom att de slutas tillsammans i kärlek och komma till en full förståndsvisshets hela rikedom. Till en rätt kunskap om Guds hemlighet, vilken är Kristus. En full förståndsvisshet. Vad skönt. Herren har faktiskt gett dig förmågan att vara förståndig. Låt vara att det hela tiden är så att ditt förstånd stretar iväg åt fel håll. Men om Herren får vrida kompassen 180 grader och ställa in ditt förstånd åt rätt håll, så är det tänkt att du ska kunna fungera också med ditt förstånd. Jag tycker det är ljuvligt. Och att ens tro inte är någonting som svävar fullständigt fritt omkring, utan att ens tro är en full förståndsvishet. Jag tycker det är underbart. Om vi går tillbaka till ordspråksboken igen, så ges i början av ordspråksboken en hel del undervisning om vad vishet är och hur man kommer in i den. Också vad visheten för med sig i våra liv, så att vi ska förstå att det här är viktiga ting. Man kan inte springa förbi det, utan det är bara bra om man som nybörjare tar itu med det här så fort som möjligt. Andra kapitlet i första 11 verserna. Min son, om du tar emot mina ord och gömmer mina bud inom dig, så att du låter ditt öra lyssna till visheten och böjer ditt hjärta till klokheten. Ja, om du ropar efter förståndet och höjer din röst för att kalla på klokheten, om du söker efter henne som efter silver och letar efter henne som efter en skatt, då ska du förstå Herrens fruktan och Guds kunskap ska du då finna. Ty Herren är den som ger vishet, från hans mun kommer kunskap och förstånd. Åt det redliga förvarar han sällhet, han är en sköld för dem som vandrar i ostrafflighet, och han beskyddar det rättas stigar och sina frommas väg bevarar. Då ska du förstå rättfärdighet och rätt och redlighet. Ja, det godas alla vägar. Ty visheten ska dra in i ditt hjärta och kunskapen kännas ljuvlig för din själ. Eftertänksamheten ska vaka över dig. Klokheten ska beskydda dig. Det är ljuvliga ord det här. Jag älskar dem. Tänk så sån mognad som det hela utlovas komma att leda till. Visheten ska dra in i ditt hjärta, kunskapen kännas ljuvlig för din själ, men också eftertänksamhet och klokhet. Som balans det ska bli i ditt liv. Du blir inte en människa som liksom kastas hit och dit av vart vågspel i läran som det står, utan du blir som en sån här gubbe, va, som har en blyklump i botten. En sån där som man kan lägga ner åt vilket håll som helst, han bara ställer sig upp igen. Därför att visheten har dragit in i dig. Och så tecknar Salomo här i början också en bild av en människa som är lite desperat. Det är detta som jag talade om första timmen idag. Att det är så viktigt att då och då får Herren liksom ställa oss nästan tomhänta och nakna. Så att man får ett sånt sug efter att nu måste jag måste förstå det här. Jag måste komma igenom det här. Om du ropar efter förståndet, inte viska lite att ja, förstånd, ja, varför inte? Kan ju väl inte skada. Utan du ropar. Det är högprioriterade grejer det här. Inte bara därför att du står i ett möte där alla tjovar så du måste överrösta dem, utan du ropar därför att du har en angelägenhetsgrad i ditt hjärta. Höjer din röst för att kalla på klokheten. Om du söker efter henne som efter silver och letar efter henne som efter en skatt, då ska du förstå. Det är det hela tiden detta med att vara ivrig att undfå nådegåvor. Det handlar lite grann om att vara desperat. Det handlar lite grann om att stå i den situationen att ja, att man inte längre befinner sig i det här att ja, ja. Om Gud kommer med nådegåva så ska väl inte jag säga nej, tack. Utan det är rätt att nu måste jag ha det. Nu finns det inget antingen eller här, utan nu är det bara dags. Och då ropar man på kunskapen. Varför det? Jo, därför att den är levande. Den hör när man ropar. Därför att det är anden själv. Man beter sig inför denna form av kunskap och vishet på ett helt annat sätt än inför världens vishet. Man söker den. Man ropar efter den. Man ber om den. Man läser i sin bibel. Kollegieblocksmetoden påminner jag om lite sådär i förbifarten. Snacka om käpphästar. Ja, vi går till fjärde kapitlet och läser ett stycke där också, de första 11 verserna där med. Hör, ni barn, en faders tuktan och ta den i akt så att ni lär förstånd. Till god lärdom ger jag er, min undervisning må ni inte låta fara. Ty själv har jag varit barn och haft en fader, varit späd och för min moder ände sonen. Då undervisade han mig och sa till mig, låt ditt hjärta hålla fast vid mina ord. Bevara mina bud så får du leva. Sök förvärva vishet, sök förvärva förstånd. Glöm inte min muns tal och vik inte ifrån det. Överge henne inte så ska hon bevara dig. Älska henne så ska hon beskydda dig. Vishetens början är, försök förvärva vishet. Ja, för allt ditt arbete försök förvärva förstånd. Värdera henne högt så ska hon upphöja dig. Hon ska göra dig ärad om du sluter henne i din famn. Hon ska sätta på ditt huvud en skön krans, en ärekrona ska hon räcka åt dig. Hör min son och ta emot mina ord så ska dina levnadsår bli många. Om vishetens väg undervisar jag dig. Jag leder dig på det rättas stigar. Sök förvärva vishet, sök förvärva förstånd. Det förutsätter att man liksom har kommit att se på sitt eget förstånd som någonting som inte räcker. För så länge du tycker ditt eget förstånd räcker är du inte ett dugg intresserad av att få ett nytt förstånd. Utan Herren måste få sätta dig i situationer där du inser att det här räcker inte. Och då kommer den där ivern. Och då börjar du söka att förvärva vishet. Herren vill gärna ge dig vishet. Han ger åt vishet åt alla utan förebråelser eller hårda ord, säger Jakob. Men svårigheten är liksom att få oss fram till den situationen där vi söker förvärva vishet. Här talas om en faders tuktan. Och det här är väl tänkt som en jordisk fader till sin jordiske son. Men allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn efter fadern i himlen. Så det här är också ett samspel mellan den himmelske fadern och den jordiske sonen. Hör en faders tuktan. Vishet och tuktan hör ihop. I första hand är tuktan någonting man hör. När vi tänker på tuktan, inte minst på Guds tuktan, så tänker man på jordbävningar och på pest och på depressioner och cancer och jag vet inte allt vad man tänker på. Och det säger ju en del om vår syn på Gud. Att vi tänker på det sättet. När Bibeln talar om Guds tuktan så är det i första hand någonting man hör. Och det är så när du och jag uppfostrar barn också. Så varför skulle Gud vara mer ondsint än vi? Var börjar du om du har en unge som går och drar i alla dukar och vaser och tekoppar och annat flyger ner i golv? Vad gör du då? Jo, du börjar med att säga till förstås. Intressant. Du flyger ju inte som ett jehu på ungen bakifrån och klipper till. Utan att ens förklara varför du gjorde det. Det är inte tuktan, det är grymhet. Det är ingenting. Men en tuktan kan vara uttryck för kärlek. Och den består först och främst i att man säger till. Och när vi har läst Bibeln tillsammans här nu under, vad det blir, 5-6 månaders tid. så har ni ju varit utsatta för enormt mycket tuktan. Det är ju den som har gjort att man ibland gått hem och känt att jag orkar inte gå hit en dag till. Det är tuktan. Förstår ni? Guds ordinarie väg till tuktan. Det är helt enkelt hans eget ord. När man inte längre slingrar sig undan utan tar det rätt upp och ner. Och låter det få peka ut en rad saker i ens liv som kanske skulle sett annorlunda ut. Och som dess bättre också så småningom ser annorlunda ut. Bara Herren får peka på det först. Det är tuktan. Sen kan det hända att tuktan av det slaget ibland måste förstärkas med en yttre fasthet om vi inte tar till oss muntlig tuktan. Det är så i barnuppfostran. Det kan vara så i vårt förhållande till Gud också. När det var debatt om agans vara eller icke vara för några år sedan, så var det ju många kristna som ställde sig upp och sa det, att det är ju hemskt att vi förbjuder agan i Sverige, när det nu står i ordspråksboken att en god fader agar sin son ibland. Men då måste vi ju ha klart för oss att aga, om vi nu verkligen menar en fysisk aga, måste ha en förutsättning som måste vara självklar, och det är kärlek. Den Gud älskar, den agar han, står det. Och det är ju en förutsättning att Gud älskar för att kunna aga. Därför att då först kan det bära god frukt. Det jag inte gör i kärlek kan ju aldrig bära god frukt. Om jag flyger på mitt barn och agar det utifrån någon sorts sadism eller vrede eller hämndbegär eller vad det nu är, ja, då är det ju väldigt skönt att det finns en lag som säger att det där får man inte göra. Dessvärre kan man ju inte skriva in i Svea rikes lag att aga må endast göras utifrån en överflödande kärlek, därför att det kan man aldrig besluta om i en domstol. Och kanske är det så i vårt land att den överflödande kärleken är så sällsynt att det krävs en lagparagraf som förbjuder aga. Jag vet inte. Men tuktan, så att säga, enligt den bibliska modellen, är i första hand Guds tillsägelse genom sin ande och sitt ord. Och tuktan är någonting man kan ta emot. Ta emot tuktan, står det på flera ställen i ordspråksboken. Jag menar, det är ju inte att utsätta sig för stryk, så att säga, utan det är ju att lyssna till Guds egen förmaning genom hans ord, genom hans ande eller genom människor han skickar på en. Det är att ta emot tuktan. Men vi måste också slå upp i ordspråksboken 29 och 19, om vi nu ska avsluta kapitlet om tuktan och låta det få bli, så att säga, avslutningen för idag. Ordspråksboken 29 och 19. Med ord kan man inte tukta en tjänare, ty om han än förstår så rättar han sig inte efter det. Det är en lite pessimistisk men realistisk beskrivning av att köttets förkrosselse kan man inte åstadkomma bara med ord. Men tillsägelsen är det grundläggande. Inte alla problem, inte alla situationer vi befinner oss i är Guds tuktan på något sätt. Det är kanske bäst jag säger det, så det är sagt ordentligt ifrån början. Vi kan inte glömma av djävulen. Han vill gärna sätta oss i klistret på alla möjliga sätt, och så kommer han säga, bö, det är Guds tuktan här. Vi måste ha en andlig urskiljningsförmåga i varje enskild situation. Men det finns tillfällen då Gud vill komma till tals med oss på ett nytt sätt och då han låter oss komma i kriser för att det ska ske. Den sorg som är efter Guds sinne, den leder till omvändelse som man inte ångrar. Vi läste det för några timmar sedan. Men den sorg som är efter världens sinne, den leder bara till död. Jo, jag vill få säga en sak till när vi ändå är inne på det här kapitlet, så vi får jämna kanter till nästa gång så att säga. Och det är detta att vi har ju talat lite grann om förut att vissa, vad ska vi säga, naturliga egenskaper hos oss kan bli någonting som anden kan få utnyttja i våra liv när väl vi själva är förkrossade. Vishetens nådegåva så att säga för församlingens räkning, avsedd att användas i mera övergripande sammanhang, den kommer inte alla att få, även om alla har mår väl av att ha ett mått av vishet för eget bruk. Men jag tror att en vishetens gåva kan växa fram särskilt hos människor som i sig själva har lätt för att lyssna. Somliga människor har svårt för att lyssna till andra människor och förstå vad de säger. Andra människor har lättare för det här. Och när vi nu läser om detta att lyssna till Herrens tuktan så ska du bli vis. Lyssna till en faders tuktan så ska du bli vis. Somliga människor har lätt för att lyssna och lätt för att förstå. Det där är en egenskap som man kan använda väldigt mycket när man går på egna vägar, va? Man har lätt att liksom fatta att ja, det är så han tänker och därför så gör jag så kan jag sälja den här gamla begagnade bilen till honom. man blir en mästare i manipulationskonst på det personliga planet. Men man kan också använda en sådan utrustning när Herren får förkrossa den till att verkligen lyssna in vishet. Lyssna till hur den människan har det och lyssna till vad Herrens tankar är om den människan. Och liksom använda visheten för att föra ihop Guds tankar och den människans liv. Att lyssna till tuktan. Det är naturligtvis en egenskap som Herren fostrar fram i våra liv. Men lite mer eller mindre kan vi ha också i vår naturliga utrustning. Och jag tror att det kan vara någonting som anden kan bekänna sig till när han väl har fått förkrossa våra kötsliga målsättningar. Okej, god vänner, ska vi vara lite ivriga och ropa efter kunskap och gott förstånd en stund innan vi går upp och äter? Och Fader, vi tackar dig för att du ger vishet åt alla som behöver vishet och som ropar efter vishet, Herre. Och jag tackar dig för att visheten är en sån underbar gåva som behövs för att vi ska få se människor komma loss, Herre. Vi längtar efter att du ska utgjuta vishet över många människor i vårt land, Herre, så att våra församlingar kan vakna upp ur sin dvala, Herre, och ur sin vanmakt och uppresas, Herre, till den ära och härlighet som du vill utrusta församlingarna med. Och vi bara prisar dig, Gud, för att du ska hela tiden låta visheten växa i våra liv efter vetekornets lag. Och att du ska göra oss skickliga till att förstå detta, inte bara med huvudet utan med hjärtat, Herre, så att vi hela tiden kan växa med en kunskap som hela tiden är levande i våra hjärtan, Herre. Jag prisar och tackar dig, Gud. Och du ska leda oss in i situationer där vi får börja använda det mått av vishet vi har fått, Herre. Till andligt föräldraskap, Herre. Till att betjäna enstaka människor. Och på det sättet, Herre, kan du föra oss in i situationer där vi kanske också får betjäna många människor. I den mån som du kallar oss, Herre, till att använda vishet i större sammanhang, Herre. Jag prisar dig, Gud, för att du är vår vishet. Och du vill att vi ska komma fram till en full förståndsvishet, Herre, om din hemlighet som är Kristus. Åh, jag lovar dig. Jag prisar dig. Tack, gode Gud. Amen.